välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vill du lyssna till de här bibelförklaringarna i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Och idag ska vi då fortsätta att lyssna till andra Korinthierbrevet och nu har vi kommit till del 7.
Välkomna till Värnamo kyrka, Andreaskapellet, den här tisdagen. Vi ska fortsätta vårt studium av andra Korinthierbrevet. Och vi är i andra kapitlet. Vi ska göra färdigt andra kapitlet först. Och så ska vi ge oss in på tredje kapitlet. Men vi får börja med att be tillsammans. Herre, så tackar vi dig för att vi på nytt har fått komma samman inför ditt ansikte. Vi tackar dig för att vi nu har fått fira påsken och att vi får vara i påskveckan. Herre, låt din uppståndelse från de döda vara levande och verksam för oss och ibland oss. Herre, fyll oss med liv av ditt liv. Och tack för att du kommer till oss genom ditt ord och genom dina sakrament. Vi ber att du ska använda den här stunden för att ge oss liv av ditt liv. Ge oss del av det eviga livet, av saligheten. Här är det som övergår vårt förstånd och som vi inte kan begripa det vill vi ta emot i våra hjärtan. Här vi öppnar oss för dig den här stunden och vi tackar dig för att du är här och för att du vill tala till oss och till var och en som lyssnar på det här på något sätt. Här vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Alltså slutet på andra Korinthierbrevets andra kapitel. Och bara, vi ska inte göra någon lång repetition även om det nu var, det kan till och med vara 2 månader sedan vi var samlade senast. Någonting åt det hållet, det är ganska länge sedan alltså. Men vi repeterar inte mer än att jag säger detta att Paulus befinner sig i Efesus. Han har problem med församlingen i Korinth, han skriver första Korinthierbrevet och det faller inte i god jord och så skriver han ett andra brev, det som kallas för, eller egentligen är det tredje brevet, men det så kallade tårebrevet, och på något sätt så klaras det upp där, det som verkar ha varit det största problemet i Korinth, nämligen om det nu är så som vi har lagt ut det här och som vi tror, nämligen att det var någon som hade försnillat, begått ekonomisk brottslighet i Korinth, och så hade man skyllt på Paulus. Han höll ju på med en insamling till de heliga i Jerusalem. Det är förmodligen det som är orsaken, och det var ju ett rejält störda relationer. Men så lämnar han Efesus, beger sig upp till Troas och över till Makedonien, Filippi och de trakterna. Och där kommer Titus ifrån Korinth upp till Makedonien och han kommer med goda nyheter. Och i sin glädje så skriver Paulus nu då det andra Korinthierbrevet. Men det första kapitlet och nästan hela andra kapitlet också, det går ju åt då för att ställa in sig lite grann där hos församlingen. Han vill knyta an till församlingen. Han vill inte påminna förstås om det där som gick så snett, men han är glad och tacksam för att det har rätt ut sig. Och han talar om all trösts Gud inledningsvis. Och han är tacksam för att det som sagt har rätt ut sig. Och han säger redan i det första kapitlet när han försvarar sig över att han inte har kommit som det var planerat. Att, ja, säger han, det är ju en sak att jag inte kom nu till Korinth som jag hade lovat, och det kan ju ni tycka var olyckligt och det fanns skäl till att jag inte kom. Men ni ska inte betrakta mig och se på mig och på mina fel, utan ni ska betrakta mig som en människa som är i Kristus. Och det där var någonting som var lite främmande för oss och svårt att få till när vi läste. Vi ska strax plocka upp den tråden igen. Men det är ju så vi ska se på varandra. Det var inte bara det att korintierna misslyckades med att se Paulus på det sättet, utan vi misslyckas ju ganska så regelbundet, vågar jag påstå, med att se varandra på det sättet. Det är lätt att se när någon gör fel eller se svagheter och brister hos varandra. Men det verkar vara väldigt svårt att se varandra så som bröder och systrar i Kristus. Och det är tråkigt att det ska vara på det sättet. Och vi behöver hjälpas åt och vi behöver påminna varandra och vi behöver öva varandra i att se det på det sättet. Och kanske i synnerhet när vi begår felaktigheter eller vi inte räcker till på olika sätt. Så måste vi påminna oss om att vi ser varandra i Kristus. Och Paulus, han såg tydligen sig själv som varandes i Kristus helt och hållet. Och inte bara då genom tron så att säga, utan han såg på sig själv rent ontologiskt så som varandes i Kristus. Alltså som jag har undervisat tidigare också, när det talas om att vi ska tjäna Gud med hela vårt hjärta. Alltså vi ska komma till Herren med hela vår person, både med våra tillgångar, begåvningar men också med våra överträdelser och brister. Med allt vårt goda och med allt vårt onda så kommer vi till Kristus. Och vi är i Kristus, inte bara med anden utan också med vår kötsliga natur är vi i Kristus. Och det är ju det här som är så ovant för oss, att betrakta varandra och oss själva på det sättet. Men det gjorde uppenbarligen Paulus. Så han talar om att alla svårigheter och lidanden som han har mött är också svårigheter och lidanden som har ägt rum i Kristus. Allting är så att säga återlöst genom tron, återupprättat genom tron på Kristus. Så han kunde till och med, som vi kommer att läsa i Romarbrevet när vi kommer så långt, berömma sig av sina lidanden och svårigheter. För att han berömmer sig, grundstämningen, grundläget är att han är i Kristus. Och sen när vi kom till andra kapitlet, vers 14, en sån här härlig vers, så stannar vi det där med segertåget, eller triumftåget som det står i den gamla översättningen. Och jag berättade det att när romarna var ute och utkämpade sina krig och vann sina krig, en av de historieskrivarna berättar att romarna utkämpade under romartiden 384 krig eller slag. Och när man hade vunnit det så marscherade man i triumftåg tillbaka till Rom. Och så hade man med sig fångarna i triumftåget. Den där bilden har Paulus plockat upp, och så säger han så här, att Kristus har genom sin uppståndelse och himmelsfärd så är han i triumftåg tillbaka till Fadern. Och i detta triumftåg har han tagit oss såsom fångar. Och vi är intagna. Vi måste visserligen gå genom korset. Och så var det ju också med det här triumftåget som romarna hade. Då hade man ju med sig fienderna, och så när man kom till Rom så avrättade man dem. Och då var ju triumfen fullbordad när man lyckas med det. Och avrättar man inte alla, så avrättar man de viktigaste personerna och de märkvärdigaste personerna. Det var liksom triumfen över fienden. Så vi är intagna där, vi har dött ifrån oss själva och vi är upptagna i Kristi triumftåg. Vi är på väg på andra sidan korset upp emot den himmelska gemenskapen, mot saligheten, i saligheten med Herren. Och då så säger han så här i vers 14, om ni tittar noga där så ser ni att han säger att det är Gud som sprider sin kunskaps väldoft. I det här triumftåget, jag kanske måste säga det också då, som en bakgrund, så var det ju vanligt med rökelse. Rökelseoffer till gudarna när man gick i processionen mot Rom. Och här säger Paulus att Gud för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskaps väldoft. Sin kunskapsväldoft, alltså evangeliet. Det är Gud som sprider evangeliet. Och sedan så säger han också samtidigt, också i vers 14, Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss sprider sin kunskapsväldoft. Så han å ena sidan så är det Gud som sprider sin kunskapsväldoft, och å andra sidan så är det Paulus och de andra apostlarna eller kristtrogna i triumftåget som sprider hans kunskapsväldoft. Och det har vi också sett många gånger, att Paulus kan liksom inte riktigt skilja mellan evangeliet och sin egen förkunnelse. Därför att det evangelium som kommer ifrån Gud och som han har tagit emot, det är så ett med hans person. Och när han talar, när Paulus talar och predikar, så är det inte hans eget evangelium, utan det är ju det evangelium han har tagit emot. Men det är så ett med honom så att han kan kalla det för sitt evangelium, för sin förkunnelse och sin predikan. De är så förenade. Hans person och Guds heliga ande, evangelium och heliga ande, så förenade i tron på Kristus. I Kristus förenas ju Gud och människan. Och det är inte bara att det är sann Gud och sann människa i Jesus Kristus i hans person, utan vi som kristna är ju intagna i Kristus och vi är förenade med Gud genom anden. Så vi är också i den meningen sann Gud och sann människa. Så förenade är vi alltså med Gud. Och så kommer vi då till det som är inledningen här nu på fortsättningen där vi slutade förra gången. Han säger i slutet på vers 16: vem räcker till för detta? Vem räcker till för detta? Och här finns det då åtminstone tre svar. Det första är ju det som jag redan har sagt och som ni hittar i vers 17 också. I mitten där på vers 17. I Kristus. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne och så vidare. Alltså det är ju i Kristus. I oss själva räcker vi inte till. Men i och med att vi är intagna i Kristus och att det är Kristus som verkar genom oss, så räcker vi till. I den helige ande, i Kristus predikar vi. Och det andra som jag vill att ni ska lägga märke till, det är att det talas om ett rent sinne. Vi predikar med ett rent sinne. Och här tror jag vi ska ta oss tid och slå upp några bibelställen. Därför att det här är, tror jag, ett nyckelord. Apostlagärningarna 23. Och sedan första Timoteusbrevet. Jag läser först i Apostlagärningarna 23. Där står Paulus inför stora rådet. Och så skriver då Lukas i vers 1. Paulus såg på stora rådet och sa: bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända till idag. När han talar i Efesierbrevet om Guds vapenrustning, då talar han ju om, rättfärdighetens pansar och så sanningens bälte. Det rena samvetet, sanningen inför Gud, är styrkan. Att vi har ett rent samvete inför Gud och inför oss själva. Titta också i första Timoteusbrevet. Efter andra Thessalonikerbrevet, där står första Timoteusbrevet kapitel 1, vers 15. Nu får jag ju rycka de här verserna i sitt sammanhang, men det kan inte hjälpas. Där skriver Paulus då i inledningen till Timoteus, vers 5. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Och det kommer igen i vers 19. Där det står i tro och med ett rent samvete. Det står till och med, om man tar med slutet på vers 18, att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta, vers 19, har somliga stött ifrån sig. Alltså ett rent samvete, vad jag förstår. Och lidit skeppsbrott i tron. Så han tänker sig tydligen, han tänker sig ett rent samvete som en båt eller som en skål. Det rena samvetet är, hjärtat är som en skål och där finns tron. Men har man inte rent samvete utan det är hål i skålen, så rinner samvetet, då tappar man kraften och frimodigheten och kan inte kämpa den goda kampen. Så förstår jag bilden. Och likaså i kapitel 3, där kommer det igen i vers 9. När han talar om församlingstjänarnas egenskaper och hurdana de ska vara. Då säger han i vers 9, de ska äga trons hemlighet i ett rent samvete. Så ni ser, gång på gång kommer detta med ett rent samvete. Men här förtydligas det också med orden att de ska äga trons hemlighet. Och trons hemlighet i ett rent samvete, det uppfattar jag som så att vi har rent samvete inte därför att vi är präktiga eller moraliskt oantastliga, för att vi är syndfria, för det vet vi att vi inte är. Skulle vi förlita oss på oss själva så skulle vi inte kunna ha ett rent samvete. Men trons hemlighet, det är ju att Jesus Kristus är vår Herre och vår frälsare. Vi förlitar oss inte längre på oss själva. Vi betraktar oss själva till och med så som döda i förhållande till oss själva, i förhållande till världen. Och som döda är vi oansvariga. Vi betraktar oss som levande gjorda i Kristus. Och det är honom vi förlitar oss på. Och vi kan ha ett rent samvete, inte på grund av vad vi själva har gjort, för vi är ju döda i Kristus. Utan vi har ett rent samvete just därför att vi förlitar oss på honom och på det han har gjort. Han är vårt samvete. Hans blod renar våra samveten, står det i Hebreerbrevet. Det är trons hemlighet. Att man kan ha ett rent samvete fast man egentligen inte kan ha det, om ni förstår vad jag menar. Men det kan man alltså ha, och det hade Paulus. Man kan ju fråga sig då, som jag har gjort många gånger, ja, men vad händer då när jag inte har rent samvete? Ja, då får jag ju komma till Gud och få göra upp. Då är ju syndabekännelsen som gäller. Men syndabekännelsen är ju inte något annat än ett medel för att tillgodogöra sig Kristi död och Kristi blod och Kristi kors. Och att på nytt liksom bli varse om vem är det jag sätter min förtröstan till. Vem är det som är min Herre och frälsare? Så på det sättet så kommer ju också det dåliga samvetet eller synderna och överträdelserna att tjäna helgelsens sak. För det är det som gör att vi gång på gång får komma till Kristus och ta emot på nytt. Det är trons hemlighet. Så det sämsta man kan göra är att inte bekänna sina synder. Eller att rättfärdiga sig själv. Eller tänka för höga tankar om sig själv. Det är det sämsta man kan göra. För det håller aldrig. Utan bara detta med att Kristus får vara grundvalen i mitt liv. Då har det i andra Timoteusbrevet också, kapitel 1, vers 3. Jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner och så vidare. Hebreerbrevet 9, 14 har jag skrivit upp. Det är väl det med jag kan slå upp det för säkerhets skull. Där står, det var väl det jag citerade, menar jag. Hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande Guden? Just det. Så då har vi gett två svar på den här frågan. Vem räcker till för detta? Som det stod i andra Korinthierbrevet 2:16 där på slutet. Vem räcker till för detta? Och första svaret var de som är i Kristus. För det andra, de som har rent samvete i Kristus. Och det fjärde, vi som predikar, som det står de sista orden här i 16:e versen. Med ord som kommer från Gud. Med ord som kommer ifrån Gud. Så det är ju inte evangelium är ju inte ett budskap som vi själva har producerat. Att hålla en predikan ska ju inte vara någonting som vi själva, våra egna tankar och vad vi själva hittar på, utan det ska ju vara ord som kommer ifrån Gud. Jag vet när vi gick igenom Galaterbrevet så stod det om Kristi evangelium. Jag berättade då att det kunde översättas på olika sätt. Det kan översättas med evangeliet om Kristus. Och då sa jag det att jag föredrar inte det. Därför att om man säger evangeliet om Kristus, då blir ju Kristus objektet. Då blir evangeliet, förkunnelsen, en beskrivning av Kristus eller om Kristus, vad han har gjort. Och det är ju inte fel i och för sig. Men heter det Kristi evangelium, då är Kristus subjektet, det är han som talar. Evangeliet kommer ifrån honom. Det kan översättas på båda sätten. Men jag föredrar ord som kommer ifrån Gud. Och hur ofta talar inte vi om Guds ord? Vi ska läsa Guds ord, vi ska lyssna till Guds ord. Vad är det vi säger och vad är det vi tänker egentligen då? Tänker vi att vi ska lyssna på en predikan eller tänker vi på att vi ska läsa Bibeln som är Guds ord, eller hur tänker vi? Borde vi inte tänka ord ifrån Gud? Att lyssna till Guds ord är att lyssna till ord som kommer ifrån Gud. Guds ord hade framgång, står det på flera ställen i apostlagärningarna. Det är ju Guds rike som sprids genom Guds ord och genom Guds ande. Så Gud är alltid subjektet. Det är från honom det utgår. Och då har vi svarat egentligen på den där frågan där. Vem räcker till för detta? De som är i Kristus, de som har ett rent samvete, de som förmedlar ord som kommer ifrån Gud. De är en Kristi väldoft. Till liv för de som tror och till död för de som inte tror. Så måste det vara. Så är det. Nu kan vi ju kanske sitta och tänka då, liksom, men det gäller ju Paulus och det gäller aposteln, men gäller det oss vanliga kristna? Ja, förvisso, vi är ju också i Kristus. Och vi ska också tänka på hur vi tänker och vad vi säger och hur vi lever våra liv. Kommer lite mer tillbaka till det alldeles strax, tror jag. Men det är ju det här som gör att Paulus inte behöver rekommendera sig själv. Han behöver ju inte, det var ju vanligt på den här tiden att man hade rekommendationsbrev. Och då kanske det gick till som så i den kristna församlingen att församlingen i Jerusalem skrev ett rekommendationsbrev för sådana som skulle resa till andra platser runt Medelhavet. Antingen som förkunnare eller på annat sätt. Att de fick med sig sådana rekommendationsbrev. Att det här är en god kristen. Det här ska ni ta emot ordentligt. Man misstänker när det kommer till det här med Paulus motståndare. För han hade ju sådana i Korint. Att det kan ha varit människor som hade fått rekommendationsbrev. Men ändå var Paulus motståndare. Och då förstår ni att då blir konfrontationen hårdare än vad man först tänker. De kanske inte hade fått det från Jerusalem. De kan ha fått det från någon annan församling, vilken som helst. Och så trädde man upp emot Paulus. Men Paulus, han är i Kristus. Han har ett rent samvete. Han förmedlar ord ifrån Gud. Han behöver inget rekommendationsbrev. Hans position är så stark i Kristus. Och nu läser vi vidare då kapitel 3. Vi tar från vers 1 då, ja. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi, som vissa andra, rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött på människohjärtan. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer ifrån Gud. Du kan jämföra inledningen där med att han säger vi behöver inget rekommendationsbrev som vissa andra. Ni såg ju hur det stod i andra kapitlet vers 17. Vi ställde frågan vem räcker till för detta, så står det vers 17. Vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord. Så här syftar han ju på de där motståndarna i Korint uppenbarligen. Och de hade tydligen någon form av rekommendationsbrev. Men Paulus säger att han behöver inget. Och de behöver egentligen inte ha något ifrån Paulus heller. För de har ju själva kommit till tro genom Paulus förkunnelse. Han är ju deras andlige far, som han säger också i första Korintsbrevet. Ni är vårt brev, säger han i vers 2. Och sen kommer det då i vers 4 och vers 5. Någonting som är, kan vi säga, själva övergången till det som sedan följer. När Paulus skriver i vers 5 att de inte har tänkt ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Vår förmåga kommer från Gud. Då associerar han till andra Mosebok och till Mose. Det kan man förstå när man läser fortsättningen. Det tar som två förbund och stentavlor och så vidare. Men redan här, vår förmåga kommer från Gud. Det är själva övergången till det som sen kommer. Om du tittar i andra Mosebok 4. Andra Mosebok 4. Där läser vi om hur det var när Moses blev kallad till att vara, upp och säga, apostel. Då så står det i vers 10 att Moses säger till Herre: men Herre, jag är ingen talför man. Jag har inte varit det tidigare och jag är det inte heller nu sedan du har talat till din tjänare. Jag är trög att tala och har en trög tunga. Herren sa till honom: vem har givit människan munnen? Och vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Men Moses sa: Herre, jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Ja, vi behöver inte läsa längre så. Så det är Herren som ger Moses förmågan att tala till folket. Och det är det som Paulus här nu har i bakhuvudet när han skriver till dem i Korint. Att vår förmåga kommer ifrån Gud. Och sen så kommer det då en jämförelse, kan man säga, mellan det gamla och det nya förbundet. Jag tror vi läser, det kanske räcker att vi läser en vers till att börja med. Vår förmåga kommer från Gud, och så kommer vers 6. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Så Paulus har fått duglighet ifrån Gud att vara tjänare åt ett nytt förbund. Och det nya förbundet, det är andens förbund. Och det nya förbundet, det ger liv. I 3:14, där står det om det gamla förbundet. När det gamla förbundets skrifter föreläses. Vi kanske ska säga det på en gång, att det där uttrycket, det gamla förbundets skrifter, som finns i vers 14. Det har inte förekommit någon annanstans tidigare. Och kommentatorerna frågar sig var det kommer ifrån. Att han säger så. Det kan inte ha att göra med gamla förbundet så som vi tänker. Alltså gamla testamentet. Det har inte att göra med det gamla förbundet i den meningen att det gamla förbundet nu har ersatts av det nya. Det är ju så man har läst det i kyrkans historia i allt för hög utsträckning. Det var ju det som gjorde att judarna och det judiska folket blev lovligt byte. För de var ju förkastade av Gud och nu ersatt av kyrkan. Och då använder man de här bibelställena. Nej, jag tror att man ska förstå det som så att det gamla förbundet, det var helt okej, så att säga. Det var väldigt bra, men det var ju ofullkomligt. När Jesus Kristus kommer, så kommer han ju till det gamla förbundet. Och han fullbordar det gamla förbundet. Och från den stunden så kallas det nya förbundet, men det är fortfarande samma förbund. Man kan också säga så här, att att Gud ingick förbund med Abraham och hans säd till evig tid. Genom honom så skulle Israel bli ett stort folk och alla andra folk på jorden skulle bli välsignade genom hans säd. Det är det förbundet som ligger i botten. Sen kommer du till Sinai förbundet när Moses har tagit ut ett helt folk. Och det Gud gör när han ger dem de 10 budorden är en bekräftelse på det förbund som han ingick redan med Abraham. Alltså en fortsättning, en bekräftelse. Om man vill skulle man kanske kunna säga att en utvidgning också, eftersom de nu får Toran, alltså lagen. Sen när man läser vidare så kommer man till David, kung David, och då står det att Gud ingår ett fridsförbund med kung David. Men det är ju inte att förstå på det sättet som att de gamla förbunden inte gäller längre och nu ska vi ha ett nytt förbund här genom kung David och det är ett fridsförbund. Så man måste förstå det som en förnyelse, som en fortsättning, möjligtvis som en utvidgning, en fördjupad förståelse av det förbund som Gud redan ingick med Abraham. Och på det sättet ska man också förstå när Jesus Kristus kommer, född av kvinna, ställd under lagen, som det står i Galaterbrevet. Han kommer in i förbundet och han fullbordar förbundet. Inte med tjurars och bockars blod, utan han fullbordar med sitt eget blod. Och där fullkomnas förbundet. Och i den meningen så är det nytt, alltså det är fullkomnat, det är fulländat. Och det betyder att mycket av det gamla förändras, upphör, har slutat tjäna sitt syfte när vi har kommit in i det nya. Men har vi inte kommit in i det nya så gäller ju det gamla fortfarande. Så att här gäller det att läsa rätt. Och om det då står så här i vers 6, att bokstaven dödar men anden ger liv, så ska man inte spela ut dem emot varandra som det lätt har blivit. Ja, bokstaven dödar, Moseböckerna och lagen och det gamla förbundet, det dödar. Men det nya genom Jesus Kristus, där är det bara förlåtelse och kärlek och där är någonting helt annorlunda. Anden ger liv. Och den mest extrema tillämpningen av det där sättet att tänka, det är ju när man säger att vi behöver inte bokstaven, vi behöver inte lagen. Man kan till och med höra att vi behöver inte gamla testamentet, vi behöver inte Paulusbreven. Det räcker med bara Jesus. Det kan man höra i visserligen extrema, men ändå i kristna kretsar. Vi har bara Jesus. Men då har man tänkt fel. När det står så här att bokstaven dödar men anden ger liv, så ska man snarare förstå det som så att bokstaven utan ande, utan Guds närvaro, dödar. Men med Guds närvaro så får ju bokstaven liv. Så man ska inte ställa bokstaven och anden mot varandra, utan man ska ställa mot varandra i sådana fall bokstaven utan ande och bokstaven med ande. För anden går in i bokstaven och fulländar den. Gör den levande och kraftfull. Guds ord blir levande och kraftigt genom Guds ande. Så här gäller det att läsa rätt. Men jag ska säga det också fortsättningsvis här. Att det Paulus nu är ute efter och som han kommer att göra här. När han kontrasterar de här två emot varandra. Det är det att han menar att det gamla sättet att tjäna via bokstaven, det duger inte längre. Det är ofullkomligt. Det kan inte frälsa. Utan det är bara Jesus Kristus och evangeliets, det fulländade evangeliet som kan frälsa. Inte lagen, men evangeliet frälsar. Och han är nu tjänare åt ett nytt förbund. Han är tjänare åt evangeliet. Det betyder inte att han upphäver allt andra. Men det betyder att han är med om att fullända allt andra. Vi ska se här om vi kan få det tydligt. Vi kanske ska läsa det som är nyckelordet här i skriften. Alltså Jeremia 31. Det är ju det som Paulus har i åtanke när han skriver det här. Jeremia 31:31 är ett sånt där ställe som jag har bett er att komma ihåg. Därför att det är första gången i skriften som det talas om ett nytt förbund. Men återigen, 31:31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Lägg märke till att det ska slutas med Israels hus och med Juda hus. Men det nya förbundet betyder att det förbund som han ingick med Abraham, som fick sin fortsättning i Mose och David, det fulländas genom Jesus Kristus. Det är förnyat, det är upprättat, det är fullkomnat. Och vad betyder det i praktiken då? Jo, det står i vers 33b. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska skriva den i deras hjärtan, och det han skriver i deras hjärtan, det är ju evangeliet. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Ingen sin broder och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig. Alltså alla i det nya förbundet ska känna Herren. Från den minste bland dem till den största. Ty jag ska förlåta deras missgärning och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Så han håller inte synderna emot någon i nya förbundet. Utan vi lever i Kristus, i återupprättelsen. Och vi har lärt känna Gud när vi har lärt känna Kristus. Paulus kommer in på det här mer och mer. Så det är alltså det evangelium som den bakgrundstext som Paulus har, och det evangelium som han nu förkunnar. Han har utgått ifrån Jeremia 31:31, och han har utgått också ifrån Andra Mosebok 34, där det talas om tavlorna, bokstaven. Ni ser, ni som har folkbibeln, ni ser att i vers 6 det står bokstaven, ett nytt förbund som inte är bokstaven utan andens. Där står en asterisk och så står det en not, och i den noten så står bokstaven alltså lika med den skrivna lagen, med Toran. Så det han talar om här är lagen, de fem Moseböckerna, det som Mose kom med. Bokstaven, det är alltså Moses förbundet, förnyelsen i Moses. Han som också fick sin förmåga från Gud. Men nu har Paulus fått någonting som är ännu mer. Han har blivit tjänare åt ett nytt förbund. Ett som är i anden. Det finns ett ställe till som han har i åtanke. Jag tror ni kommer, när vi läser vidare sen resten av kapitel 3, så kommer ni att se det här mer och mer. Jag ger er lite nycklar i förväg helt enkelt. I Hesekiel 37 har han också i åtanke. Och det är från vers 1 till och med 14. Och vi kan ju inte läsa hela, men ni känner kanske igen profetian där om de förtorkade benen. När Hesekiel får i uppdrag att profetera över de förtorkade benen, och så rasslar det till och så uppstår det då en kropp. Den här kroppen är alltså en förebild på Kristi kropp som uppstår genom anden, genom evangeliets förkunnelse. Det här har Paulus i åtanke. Så han har både det nya förbundet där alla ska känna honom, Kristus, och han har tavlorna och bokstaven som fulländas genom anden, och han har detta i Hesekiel där anden blåser liv i alltihopa och bygger upp Kristi kyrka och församling. Ni kan bara titta på, vi gör något nedslag här i Hesekiel 37. Vers 6, eller vi kan ta vers 5. Så säger Herren till dessa ben, så jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Det är ju det nya förbundet. Ande som ger liv. Det var det som det gamla förbundet inte kunde göra. Och så står det i vers 6. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud. Och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Det här kommer igen i Efesierbrevets fjärde kapitel. Där det talas om att bygga Kristi kropp. Då skriver aposteln så här i Efesierbrevet 4:11. Och han gav församlingen apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare så att de kunde uppbygga eller bygga Kristi kropp. Precis så står det. Det är den här tjänsten som Paulus har och det är den han talar om. Och det här som står i Hesekiel är alltså ytterligare en sån nödvändig bakgrundstext, bakgrundsförståelse. I vers 10, fortfarande Hesekiel 37, av vers 9 får man ta igen då. Då sa han, Herren till mig, Hesekiel, profetera. Och vers 10, och jag profeterade. Och det här kan du då jämföra hos Paulus. Jag profeterade, profetera i ordets vidare mening, det är att tala Guds ord. Ord som kommer från Gud. Det är vad det betyder. Alltså den förkunnelse som Paulus förmedlar är ande och liv. Och den bygger församlingen. Jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv. Korintierna är ju brevet som är skrivet. De är de som är upprättade. Och Paulus behöver inget rekommendationsbrev, för alla vet det. Och de reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Och i vers 14 kan vi ta med också. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er få bo i ert land. Så det där är kännetecknet på den sanna aposteln, till skillnad mot de falska apostlarna som visserligen hade rekommendationsbrev men som bara ställde till oreda. Tillbaka nu då till andra Korintherbrevet. Så skulle man kunna tänka sig att vi har här en sammanfattning så långt. Jag har skrivit upp då apostelns kännetecken. Och då har jag skrivit upp 6 punkter som jag redan har talat om. Men ni får det nu sammanfattningsvis. Aposteln är en Kristi väldoft som sprids genom förkunnelsen. Förkunnelsen, kunskapen om Gud, om Kristus, sprids som en väldoft. Det är apostelns kännetecken. 2. Hans förmåga och ord kommer från Gud. Det har vi också sett. 3. Han är tjänare åt ett nytt förbund. Det har alltså inte någonting att göra med religion i ordets allmänliga mening. Utan här handlar det om ett förmedlande av liv. Här händer det någonting. Han är tjänare åt ett nytt förbund. 4. Han skriver inte på stentavlor utan på människohjärtan. Så när evangeliet förkunnas och träffar en människors hjärtan, så använder anden det till att blåsa in liv och till att skriva in evangeliet på människors hjärtan så att man lär känna Kristus och därmed också lär känna Gud själv. Det är apostelns uppgift. Och det 5. Han skriver inte med bläck utan i den helige ande, eller med den helige ande, eller genom den helige ande. När jag kom till er så ville jag inte att er tro skulle vara byggd på mänsklig vishet eller på övertalningar. Utan skulle vara byggt på Guds kraft. På att det verkligen liksom slog in i era liv, slog in i er gemenskap. Detta vem Kristus är och vad han har gjort. Och det 6. Och sista som vi har sett. Det är att från det nya förbundet utgår liv. Syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet talade Luther om. Jämför det här också med vad vi läste i 1 Korinthierbrevet, 15 kapitlet. En vers där. Vi gick igenom det här ganska noga för det handlade ju om uppståndelsen. Och nu är vi ju uppståndelseveckan, påskveckan. Så det kan ju passa dubbelt bra på det sättet. Men vi tar bara och rycker själva versen. 1 Korinthierbrevet 15, vers 45. Så står skrivet. Den första människan blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Och först får man får läsa det både 1, 2, 3 gånger innan man förstår. Va? Men den första människan, alltså Adam och Eva och alla vanliga människor, blir levande varelser, det vill säga de tar emot liv. Gud inblåste sin ande och så blev människan en levande varelse. Så människan karaktäriseras, den första Adam karaktäriseras av att man är mottagare av liv. Eller om man uttrycker det negativt då, för vår tid, det är, man är konsument. Men den sista Adam, som ju är Jesus Kristus, han blir en livgivande ande. Är den som ger liv. Jesus Kristus tar inte liv utan han ger liv. Och vi som är intagna i Jesus Kristus och som är tjänare åt det nya förbundet, vi konsumerar inte, vi tar inte liv. Utan vi ger liv. Vi förmedlar liv. Du har det i vers 47. Den första människan var av jord och är jordisk. Den andra människan kommer från himmelen. Och det är skillnad. Att vara konsument eller producent, för att uttrycka det lite slarvigt. Men det här är alltså ett kännetecken på apostelns tjänst. Eller på alla förkunnares och alla kristnas liv egentligen. Alla kristna ska ha del i Kristus. Och i den meningen så är vi den andra människan. Vi är den pånyttfödda människan. Vi är de som är upptagna i Kristus. Vi är de som är Kristi väldoft. Vi är de som förmedlar ord ifrån Gud. Vi är de som förmedlar liv till människor runt omkring oss. Jag skulle vilja ta det så långt när jag ändå har möjlighet att människor som inte känner Kristus, de kan inte få liv på annat sätt än genom oss. Det här är vår kallelse. Vi är sända utav Gud till världen för att sprida Guds rikets väldoft. För att förmedla vittnesbördet. För att ge liv åt andra människor som inte har liv. Det är oerhört radikalt. Starkt. Jag tänkte på det, jag nämnde det också för någon förra veckan. För att det blev så tydligt för mig att mission, det betyder ju sändning. Gud sände sin son, alltså Gud missionerade på det sättet att han sände sin son till världen. Hans son byggde ju en gemenskap där med lärjungarna, de första kristna, och sände anden in i den här benhögen så att det fick liv och blev en kyrka i det nya förbundets mening. Och de i sin tur, utifrån Jerusalem då, lät ju missionen, sändningen, rörelsen gå vidare ut över hela Medelhavsområdet. Efesus, Troas, Makedonien, Rom och så vidare. Alla möjliga platser till de lokala församlingarna, också till Värnamo. Och när det kommer till den lokala församlingen så fortsätter ju rörelsen ut till de som inte har hört i Värnamo. Genom församlingen, den lokala församlingen. Och så slog det mig, om det inte sker, och i mina mörka stunder så tycker jag inte att det sker i tillräcklig utsträckning, då blir det alltså så att det här flödet, den här strömmen som går ifrån himlen genom historien och som ska gå ut till människor som inte känner Jesus Kristus i Värnamo idag, den avbryts ju av de kristna som tar emot men inte ger vidare. Det är ju de kristna som blir hindret för de icke-kristna. Och det här har liksom blivit så klart för mig, så att i vissa mörka stunder så är det rätt så plågsamt. Att just, jag har sagt det på skoj tidigare, tyvärr så kanske man får säga det på allvar också ibland, att hade det inte varit för de kristna församlingarna så hade vi haft väckelse för länge sedan. Men vi som skulle vara redskapen, som skulle vara slussarna för evangeliet, vi håller inne det innanför våra verksamheter och kyrkväggar. Vi är de som stoppar Guds rörelse i Värnamo. Nu är det inte fullt så svart och vitt. Jag tror inte att det är totalstopp. Men jag menar bara att det skulle kunna kanske behöva tänka till på det här. Och vi behöver kanske fundera över vad mission betyder i vårt samhälle och i vår tid. Och vi har ett ansvar inför vår Herre att vara i hans tjänst. Jag håller på och läser en bok, och jag är förresten i princip färdig med den. Den är skriven av en missiolog. Det hade jag inte tänkt berätta, men jag tror att jag klämmer in det här i alla fall. Utav en missiolog som heter Allan Hirsch. Han är från Sydafrika, en sydafrikansk teolog. Och han har skrivit och forskat en hel del om mission. Han har skrivit en bok som heter The Forgotten Ways. Och jag hade den som en nyckel, kan jag säga, till den boken som jag själv skrev om det heligas gemenskap och om cellkyrkan och det. Där berättar jag om Allan Hirsch. Han har nu kommit med en fortsättningsstudium. Den boken heter The Permanent Revolution. Och då tycker man att det låter lite obekvämt kanske när man läser den. Men han menar så här, att väckelse, det skulle kunna pågå hela tiden. Därför att väckelsen ligger så att säga i kyrkans väsen. Alltså detta med att vi tar emot liv ifrån Gud, som vi tänker då när vi tänker på väckelse. Det är ju inte någonting som är bara för vissa stundtider eller stund, utan det pågår ju hela tiden. Och på samma sätt så måste uppbyggnaden utav Kristi församling och fortsättningen på missionen också kunna vara permanent. Alltså det vi kallar för väckelse. Och så har han en analys av, finns det någonting i skriften? Kan vi lära oss någonting i skriften om det här? Och så tar han upp det här bibelstället som jag citerade. Att Gud gav till församlingen apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. För att de skulle bygga Kristi församling. Eller göra de heliga skickliga att utföra sitt tjänarvärv och att bygga Kristi församling. Så står det. Och så säger han att de fem tjänsterna, apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare, de är kategorier som finns i varje församling. Men det är ett stort bekymmer för västerländsk kristenhet, för den institutionaliserade kristendomen, det är att man har inte organiserat sig efter apostlar, profeter, evangelister. De är besvärliga de. Utan man har organiserat den västerländska församlingsmodellen kring herdar och lärare. Så präster och pastorer är, om inte till 100%, så nästintill herdar och lärare. Och hela strukturen och organisationen är utformad på ett sådant sätt så att man har omsorg, och man, som jag gör här nu, och undervisar, men hela tiden liksom i sammanhanget. Han säger också, men det är inte hans egna ord, utan det är ju vetenskaplig forskning som säger det, att du har den perfekta organisationen för att uppnå det resultat som du har idag. Vi kan ibland titta över och se över vår organisation och vi tycker och tänker hur ska vi ändra på den. Men du har exakt den organisation som du behöver för att uppnå det resultat som du har idag. Vill du uppnå ett annat resultat, då måste man ha en annan organisation. Tänkvärt. Och så slår han ju ett slag för, i den här boken som ni säkert redan har listat ut, för apostlar, profeter, evangelister. Därför att det är om herdar och lärare är vända inåt emot Guds folks uppbyggelse, så är det apostlarna som sänds. Det är profeterna som pekar. Det är evangelisterna som slår bryggan mellan de här två. Det utåtriktade och det inåtriktade. Och så länge vi inte har apostlar, profeter och evangelister i organisationen, så lär vi inte se några förändringar, menar han. Så hela den boken handlar egentligen om det apostoliska. Och när jag ändå är inne på honom, så kanske jag ska säga det också. Att ni som har varit med nu i cellkyrkan och i de sammanhangen, ni gjorde någonting som vi kallar för diskprofilen. Och D och I och S och C, Det är ju då fyra personlighetstyper. Alltså D är ju dominerande, en stark personlighet, och sen är det I som är inspirerande, intensiv, och sen är det S som är stabil personlighet, vill ha trygg miljö, och sen är det C som står för mera, jag vet inte hur vi översatte, för compliance blir så svårt att översätta på engelska är fortfarande, men alltså mera en lugn person som är foglig, som passar in i olika sammanhang och så. Men då var det som jag sa till er, att alla de fyra personlighetstyperna, D, I, S, E, finns i varje enskild individ. Det är alltså inte så att jag är bara D och du är bara I och så vidare, utan vi har alla fyra i varje människa. Men relationerna mellan de fyra är olika, så det är, vissa drag är mer framträdande. Så man kan vara en stark personlighet, man kan vara en stark D-personlighet, men svag när det gäller kanske S. Det hindrar inte att man kan träna upp det. Nu säger Allen Hirsch i den här boken att det är på samma sätt med de kristna. Apostel, profet, evangelist, herde och lärare finns i varje enskild kristen. Varje enskild kristen är ju delaktig utav Kristus. Så nu ska du tänka på dig själv som apostolisk, profetisk, evangelistisk, herde eller lärare. Och någon eller några av de här fem är mer framträdande än de andra. Och det gäller för oss i församlingen att se. Vi brukar tala om att vi ska se varandras gåvor, men det jag talar om nu är att se varandras tjänster. För först när den apostoliska, profetiska, evangelistiska tjänsten förlöses i församlingen, så kommer vi att se förändringar i församlingen och tillväxt. Ja, jag tog i några minuter där oplanerat till att berätta det, därför att jag tror att det hör ihop med det här. Paulus, han talar här om den apostoliska tjänsten, att vara tjänare åt ett nytt förbund. Och han talar om det som är det utåtriktade, det som gör att Guds ord sprids från plats till plats. Jag tror att vi ska stanna där faktiskt, för att sedan då nästa tisdag börja i vers 7. Då ska vi fortsätta på temat och så ska vi se mera jämföra mera tjänsten som inte är i det nya förbundet, tjänsten som inte är i anden och tjänsten som inte har ord ifrån Gud, utan den som liksom sköter det religiösa på något sätt, om jag uttrycker lite slarvigt. Nu ska vi jämföra de där två sätten att tjäna och så se vad vi kan lära. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi ber att du ska fortsätta att tala till oss och verka ibland oss. Herre, tack för att vi får tro att det finns en apostolisk tjänst också i vår tid, en profetisk och en evangelistisk tjänst. Att det inte är ute med din kyrka och din församling i vårt land, utan att du vill förlösa någonting nytt ibland oss. Herre, tack för att det finns en framtid och ett hopp, att vi kan få vandra vidare i uppståndelsens riktning och i uppståndelsens kraft. Herre, låt nu det här ordet, den här undervisningen till oss få sjunka ner i den goda jorden och bära sån frukt som du vill att det ska göra. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det var andra Korinthierbrevet och det här var del 7. Vill du lyssna till bibelförklaringarna i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och så sänder vi det här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer det då sändning ifrån Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Med detta så säger jag tack och hej då.